Musik på hög volym gör att vi dricker mer alkohol och snabb musik att vi rör oss fortare. Musiken påverkar oss omedvetet och det kan en krögare använda sig av. Det berättade musikläraren Christer Olin vid en föreläsning på årets krögarmässa i Stockholm.
Om vi tar det mest vetenskapliga, där läkare tar blodprov på människor och mäter mängden stresshormon eller dopamin eller beta-endorfin vid olika musik, så har man sett att lugn musik minskar stresshormonerna till exempel. Så vi blir alltså inte bara mentalt lugnare, utan vi blir rent kemiskt lugnare av musik, vilket är otroligt intressant. Eller att soldater går i takt till militärmarsch, det är inte bara psykologiskt utan det är kemiskt, det är dopaminet som sätter igång.
Hur kan en krögare använda den här informationen?
Jag sa inte det rent ut då under föredraget, men som jag tänker mig, om jag hade krog, då skulle jag titta på, är det en sån krog där man vill att gäster ska sitta länge och beställa lite mer, och ett glas till och en efterrätt också. Då ska det vara lugn och skön musik som minskar stresshormonen, kan vi säga. Man blir lugn och stannar längre. Och har man en snabb matkedja, då ska man ha snabb musik så folk äter upp fort och går därifrån, så att fler kan komma in och köpa sin snabbmat.
Hur tror du att krögare använder musiken idag?
Jag har uppfattningen att det finns väldigt mycket kompetens bland krogarna. Speciellt där man har en diskjockey som väljer musik för hela kvällen och som följer från, om man säger att folk kommer in och ska äta middag vid 7, då är det lite lugnare till maten och sen så ökar det allt eftersom man blir gladare och pratar mer, och sen så blir det barhäng och sen så blir det lite dans och musiken ökar hela tiden.
Men då pratar du bara om volymen, inte om vad man spelar.
Nej, precis. Det är ett så stort ämne med olika variabler. Så att volym och tempo är ju ett sätt att få folk att flytta på sig fortare. Ett annat sätt är ju förstås att använda målgruppsmusik. Det vill säga, vill vi locka dit en speciell rockpublik så spelar man en rockig repertoar. Vill man ha en bred publik så får man backa lite och spela kanske lite mer allmän musik och kanske lite mer bakgrundsmusik som folk inte det är inte meningen att man ska lägga märke till den. Medan har man en profil som Hard Rock Café till exempel, då kör man en musik som är tydligt riktad. Det är rockmusik och that's it. Sen kan man ju också anpassa det till vad målgruppen är där för. Om det är för att äta en romantisk middag på tu man hand, då ska det ju förmodligen vara någonting som känns bra till det. För den målgruppen. Om det är Osole Mio eller om det är Barry Manilow eller om det är lugna ABBA-låtar. Det beror ju på lyssnarna vad de tycker om. Medan om det är ett gäng som är ute för att fira någonting, det ska vara fullt ös, man ska upp och studsa och dansa, då måste det ju vara energi i musiken. Och det är så enkelt, det är precis som kryddor och smak. Lite mer salt så händer det, lite mer peppar så händer det, eller kanel, och det blir spännande, det blir mycket, man får ett rikare liv egentligen.
Använder Christer Olin musik för att illustrera vad han menar. Han berättar till exempel att snabb musik får folk att äta fortare, vilket är bra om man har en snabbmatrestaurang. Har man däremot en fin krog vill man kanske att gästerna ska sitta kvar länge och äta mer av de dyra rätterna. Då spelar man istället lugn musik. Musiken gör alltså mycket för stämningen på restaurangen, liksom vilken volym den spelas på. Hög volym får till exempel gästerna att dricka mer.
Det finns ju studier som visar att högre volym gör att folk rör sig fortare. Och om man nu har energin så brukar det ge ett välbefinnande. Det är skönt att komma igång. Men om man är hemskt trött, eller om man skriver matematikprov, eller om man sitter och kör bil, eller gör något som kräver koncentration, då blir musiken störande om den är för hög volym, eller om den är för snabb eller för komplex, kan man säga. Alltså, häftiga hårdrockssolon eller konstig modern komponerad musik. Den tar ju mycket av uppmärksamhetskraften av hjärnans kapacitet, så att säga. Och då skruvar man gärna ner radion eller ljudkällan.
Stämmer att man dricker mer om volymen är hög?
Jajamensan.
Varför blir det så?
Ja, dels det har de studerat och tagit tid på. Hur många sekunder går det mellan gångerna man lyfter glaset eller flaskan när det är snabbare och starkare musik? Men det finns också de som menar att är musiken tillräckligt stark, då hör man inte vad den andra pratar om. Då kan man inte föra ett samtal. Då finns det bara en sak att göra, nämligen att dricka. Det har jag svårt att tro på själv, men jag är säkert lika medskyldig till det som alla andra på krogen.
Alla människor påverkas alltså av musik. Men hur är det om man är synskadad? Är man extra påverkbar då?
Jag skulle kunna tänka mig att musiken spelar en större roll om man fokuserar på det man lyssnar på och inte har bilden till. Jag brukar prata om olika medier, om skillnaden mellan tv och radio, där radio är mycket mer spännande musikaliskt, därför att det är just musiken eller ljudet eller det som ljuder som är hela fältet. Och där blir oftast till exempel radioreklam mer spännande, mer rolig än det, ska vi säga, som ligger bakom i en tv-reklam. Men jag tror också att jag har en hel del att lära mig av de som är synskadade, eftersom de förmodligen vet mycket mer än jag. Så det skulle vara spännande att få utbyta lite erfarenheter utav dem.
Christer Olin berättar om ett experiment som gjordes i ett varuhus i England där man förutom mat också kunde köpa vin. Ena dagen spelades tysk ompa-ompa-musik i högtalarna. Det resulterade i att försäljningen av tyska viner ökade markant den dagen. När man dagen efter spelade fransk musik blev effekten att kunderna istället i mycket högre grad än vanligt köpte franska viner. Men om jag nu vet att mina känslor och jag blir manipulerade med hjälp av musik, går det att stå emot?
Ja, det är väl som all mental förberedelse. Man får meditera lite och förbereda sig för att nu kommer det säkert musik, men den ska minsann stå emot. Så skulle jag göra.
Så man får helt enkelt liksom verkligen koncentrera sig på att tänka så här, jag ska inte låta den här musiken göra så att jag köper mer eller så.
Ja, just det. Det är som det här.
Går det verkligen då?
Ja, jag tror till syvende och sist tror jag att vi mentalt är starkare än våra, ska vi säga, enkla kemiska reaktioner. Så att om vi bestämmer oss för någonting och med viljekraft så kan vi nog styra det mesta. Men jag tror att den primära reaktionen som uppstår, att vi faktiskt får en rörelse, energi av stark musik. Vi kan inte stänga av hjärnans produktion av dopamin, men vi kan observera, ops, där fick jag rörelseenergi, men jag ska inte börja skutta runt för det.
Med lite viljestyrka går det alltså att värja sig mot musikens underliggande budskap. Till exempel att snabba på med maten för att ge plats åt fler gäster. Men de allra flesta av oss tänker nog inte på att vi kanske blir påverkade av musiken på en restaurang. Och Christer Olin tycker att man som krögare ska använda musik på ett mer medvetet sätt.
Ja, eftersom jag har pluggat ekonomi och så tycker jag att man ur förtjänstsynpunkt bör använda musiken så att gästerna tycker att det blir trevligt och mår bra och sådär. Ur kulturell synpunkt, eftersom jag också är musiklärare, så kan man tänka att de ibland borde släppa in ett lokalt band eller någon trubadur eller någon som sjunger för att ge dem en chans att komma ut och möta sin publik. Men till syvende och sist så gör ju en krögare tänker ju på att på sin överlevnad, och om det blir för mycket musikfestival där inne så kanske det riskerar att kunderna inte kommer tillbaka. Så jag tycker att de borde skapa trevlig stämning, följa med gästerna i det som gör att gästerna får en trevlig krogkväll.
Det sa musikläraren Christer Olin, som alltså studerat hur musik påverkar oss människor. Reporter var Elisabeth Andersson på taltidningen På tal om Stockholm.